Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet, men du kan också redan nu hitta det på vår webbsida integrativ-medicin.se. Vi spelar in på psykoterapimottagningen Stockholms integrativmedicinska center i Sjöstaden i Stockholm och vid min sida poddens producent Fredrik Ankarskjöld. Min gäst idag är Hans Singmark. Varmt välkommen!
Tack så mycket!
Hans, du är legitimerad läkare, idag överläkare och specialist inom intern- och lungmedicin, verksam på Halmstad sjukhus. Från början så är du från Stockholm.
Ja, precis. Jag är ursprungligen från Stockholm. Ja, vi flyttade från Stockholm 2001, så det är 23 år sedan.
Till Gotland först och sen så landat. Ja. Sen via Lund och nu Halmstad. Så var det.
Ja, precis. En tour här bara, precis. Vi har... Vi får se nu om vi kommer tillbaka, men snart är cirkeln sluten kanske.
Ja, och det har du gjort tillsammans med din fru Katarina Overdal.
Orvedal, ja.
Orvedal. Och era två barn, som den ena föddes på Gotland och den andra i Lund, var det så?
Stämmer, det stämmer. Ja. Ja. Vi har en dotter på 22 och en på 15, här en kille på 15, en son på 15 som är född i Lund.
Ja. Ja, din fru, hon är konstnär och psykosyntesterapeut.
Ja,
en modig
precis.
Människa med ett konstnärsinstitut, eller vad var det? Konstnärsföretag i Frankrike?
Ja, hon driver det tillsammans med en god vän till familjen då. Också ett konst- och kulturcenter i Sydfrankrike utanför Béziers sedan 2012. Då, så, att det, så hon är där lite nu och då. Och, ja.
Två modiga människor, minst sagt. Och du är ju en spännande och modig läkare. Och när jag har läst på om dig nu inför det här poddsamtalet så landar jag i två stycken teman som jag tänkte att vi skulle försöka beröra. Vi får se lite grann. Men det ena är ju att du är en av de tongivande läkarna i läkaruppropet och därmed också kritisk till den idén som var upphov till att det diskuterades vaccinpass, något som sen dras ner. För nu är det ju här ett tag sedan. Och du har också varit föreläsare på den stora konferensen som hölls på Stockholm Waterfront om biverkningar av covid-vaccinet och skriver artiklar. Waterfront var ju, det är väl bara ett år sedan va?
Ja, det var ju nu i januari här, ja. 21-22 januari i år.
Så det är inte ens ett år sedan.
Nej.
Ja, just det. Inte ens ett år sedan. Det var ju en jättestor konferens som faktiskt tyvärr inte media bevakades överhuvudtaget. Vilket man tyckte att den kunde ha gjort. Men det gjordes inte. Men din föreläsning där var ju, har jag hört om. Det var några andra läkare från vår förening som var där och tittade. Mm. Jag var själv på utbildning just den helgen tyvärr. Men jag har hört talas om den. Mm. Verkligen. Och det är också därför vi sitter här idag och pratar.
Mm. Ja, den finns ju på Läkaruppropets hemsida, den där. Om det är någon, ja, om det är någon som är intresserad av att höra den så finns den där.
Ja, men det är bra att du säger det. Och på Läkaruppropets hemsida finns det ju väldigt mycket. Det finns vetenskapliga artiklar om man vill gå in och titta på, som kan, om man är nyfiken liksom på era. Även om jag har som ordförande för vår förening varit med och skrivit under Läkaruppropet så är det ju eran hemsida. Mm. Men den är i alla fall omfattande och ni finns på Instagram och lite sådär. Försöker folkbilda helt enkelt.
Mm. Ja.
2021 så var du, skrev du och två andra läkare i Dagens Medicin om att lyfta fram den, en liksom alternativ behandlingsinsats med ivermektin.
Mm. Ja, det stämmer. Magnus Burling och Sture Blomberg fick in den artikeln i Dagens Medicin där sommaren 2021.
Mm.
Ja, jo, precis. Skapa debatt kring det läkemedlet. Ett mycket, mycket intressant läkemedel i dessa sammanhang. I andra sammanhang också, men det är ett fascinerande läkemedel på alla sätt och vis.
Vad är det för sorts läkemedel, ivermektin?
Nu ska vi säga, Hans, jag får läsa på i så fall, men han var japan som upptäckte den här molekylen, va? Det var på 70-talet, va? Ur fermenterad, det var i Japan alltså, alltså när man fermenterar någon grönsak eller vad det är, så finns den där bakterien då i den här fermenteringen. Och han som producerar det här ämnet, det hette avermektin först det där. Han döpte den molekylen till det, och han upptäckte att den slår ut metabolismen hos ryggradslösa djur. Han fick Nobelpris för den 2015, den här molekylen. Och det här blev ett läkemedel. Det har funnits i, ja, jag vet inte hur många år, men många år i alla fall. Och den är då uppsatt på WHOs lista för nödvändiga läkemedel, som är ett av de mest viktiga läkemedlen i hela världen. Och den har ju räddat massvis med människor för det här med masssjukdomar och blodblindhet bland annat då. Så att det är ju ett mycket, mycket vanligt läkemedel i de här länderna, många, många länder. Va? Kostar ingenting liksom, och du köper den över disk i liksom många, många, så att säga, ja, tredje världen länder då, eller i Afrika och så vidare. Så att det här knapras ju, va. Och den visar sig vara också effektiv mot den här infektionen av covid-19. Så Pierre Corrie då, han var också på den här föreläsningen, eller på den här konferensen i Stockholm. Han har drivit det hårt alltså med det här läkemedlet. Och det finns ju liksom i Indien och i Sydamerika och i Afrika och så, va. Så man har ju upptäckt det här, och det finns en rad olika mycket, mycket bra genomförda studier på den här molekylen. Och det är i stort sett ofarligt preparat, va. Det finns rapporterade svåra biverkningar på det, men vi pratar om ett tusental eller ett par tusen fall på flera miljarder doser, va. Så att, och så visar det sig då att kanske inte alla, men i alla fall att det har en intressant effekt att hämma den här infektionen, covid-19-infektionen.
Intressant.
Ja,
Men
så.
vad står man i det här i Sverige då i relation till ivermektin nu?
Ja, det tror jag är ganska lågt alltså. Det tror jag. Jag har inte hört någonting sånt. Alltså, jag tror det här är ju, jag tror bland människor så finns det här preparatet. Så att underifrån kommer det. Så där tror jag medvetandet finns. Va? Men centralt ifrån, alltså från myndigheter och så är det väldigt, väldigt svalt. Alltså, vi får förskriva den, va? Men det är svindyrt i Sverige. Så att man får ge den alltså. Men i Sverige så är det ju för maskinfektion och hudkräm också. Den har en antiinflammatorisk effekt, så att man kan ge det på hudutslag och så. Så det används nog mer här i Sverige. Men som så att säga något slags alternativ läkemedel till den här infektionen, från centralt håll, alltså från myndigheter, så är det ju svalt. Alltså, det nämns inte alls. Och i media och sånt, nej. Men jag tror bland människor.
Förlåt.
Ja, bland människor tror jag att den är vanligare. Det är ofta så alltså, att jag brukar säga det, att förändringar och sånt, det kommer underifrån eller från periferin, va? Och inte inifrån eller centralt, utan det kommer utifrån. Så att folk söker upp sånt som funkar, va?
Men folk borde veta det mer, hur stor faktiskt makt man har. Folket måste göra en beställning för att politikerna ska lyssna, det är ju så.
Ja, precis. Ja, men det är inte ovanligt alltså att förändringen kommer ifrån periferin, va? Den kommer inte inifrån, va? Annika Dahlqvist till exempel, va? Hon har ju fått slita hårt alltså, och fått jättemycket skit för liksom, och prata om kost, va? LCHF och så. Va? Hon har ju fått jättemycket stryk för det. Sen fick hon rätt av Socialstyrelsen 2008, alltså, att hon hade, det var rätt det hon påstod där. Men jag vet inte hur hon fortfarande är erkänd, så att säga, från myndigheter, så det tror jag inte. Men människor äter det här, va?
Precis.
Man går över på LCHF och så, va? Så medvetenheten kommer ju liksom utifrån. Det är ofta så.
De hör om någon som mår bättre på och så, så att säga, så vill man prova själv därför att man vill ju någonstans må bra. Man får vara sin egen MacGyver brukar jag säga, hitta lite olika, men så är det ju. Sen fick ju Annika lämna, eller fick behövde hon inte alls, hon fick ju nog så hon lämnade tillbaka sin legitimation.
Ja, jag tror
det.
Bra att det var. Så att, och det kan jag förstå. Alltså. Så. Men med ivermectin, jag har hört att sådär på svarta marknaden i länder att man har behövt betala i alla fall ganska bra summor för det. Och det säger ju någonting om alltså det som fungerar. Va? Det blir liksom, det hård valuta plötsligt. Va?
Så är det. Det såg vi bara på dasspapper.
Ja,
i början.
Ja, precis.
I början av covid.
Där tyckte jag att man, det finns andra lösningar då.
Ja.
Lättare än det, men det fattade jag faktiskt inte varför det var ett papper plötsligt. Där.
Nej, det var nog få av oss som förstod det. Men bara det, om det går viralt liksom, så går det fort.
Ja.
Det är ju mer så.
Ja, men just det som fungerar, det liksom, så jag tror att det är sånt. Alltså, sanningen har ju en tendens att bli kvar. Va? Den står ju på egna ben. Va? Lögner och sånt, det måste man hela tiden backa upp och så, va? Och försvaras med nyttare än lögn och så. Men sanningen, den står på egna ben. Och är det så att ivermectin fungerar, va? Då fungerar den. Va? Det där fattar människor. Va?
Så. Då är det, verkligen. Men du som lungläkare, hur upptäckte du, alltså hur kom du ens in på tanken om, alltså, hur var din resa in i covid och din förståelse som sen gör att du föreläser på Stockholm Waterfest, på HPC med Waterfront?
Jag kan ju inte säga liksom så, va? Jag vet ju inte, va? Men det var liksom ganska snart kände jag att det med det här verkligen. Va? Man införde restriktioner, va? Det, plötsligt så ser vi statsministern Stefan Löfven nu, det var länge sedan jag tog i hand och sånt här. Va? Och det gick emot, va? Det gick emot min liksom, uppfattning om vad infektioner är och virus och så vidare, va? Hur det smittar och så vidare. Och det här med att man ska isolera friska människor plötsligt nu, va? Det har vi aldrig varit med om i hundratals år. Va? Vi har alltid isolerat den sjuka, va? Och vi har tvättat våra händer, det finns det vetenskapliga bevis för det. Så att det gick liksom, det skar i mig, va? Hur, hela de här åtgärderna som man gjorde, va? Och så förstod jag att det här är ju politiker, va? De har ingen aning om någonting vad det gäller medicin eller de här kunskaperna vi står på, va? Varför får de här människorna överhuvudtaget bestämma såna här saker, va? Och det hade såna enorma konsekvenser på stora samhällen och företag och människor, och så en enorm rädsla, va? Det jag vet inte, jag blev rädd över allt det här, var det plexiglas och det var såna här ljudslingor i affärerna, va? Och det var, man fick bara vara ett visst antal på en viss yta, så alltså fyra vid bordet, munskydd, va? Jag förstod ju direkt att munskydd är ju bara bullshit, va? Det har ju ingen funktion, ändå så liksom så drevs det, va, världen över. Så att jag har ju hela tiden, det här är ju något annat bakom det här också, va? Som är, ja, det är inte helt lätt att sätta finger på det, men det gjorde att det var min fru som, kände ju det länge under hela 2022, alltså visst, vi hade ju vårt med infektioner och allt det där, men här måste vi ställa oss upp i människor, vi måste säga från, vi behöver, det går inte, va? Och det är ingen som säger någonting, så då blir det ju så här, den här utopiska eller världen som jag kände var på gång, va, med kontroll och så vidare, va. Men så är det ingen annan som ställer sig upp, ja, då gör jag det, och det var min fru pressade mig också, och jag visste att jag kände att jag någonstans, jag menar, jag är lungläkare och specialist och överläkare, så var det någon som ska ställa sig upp för det, eller jag, tänkte jag,
liksom.
Ja, så blev det. Ja,
ja.
Det. Men på den vägen är det, men att det skulle bli så här mycket hade ingen aning. Jag började med en liten artikel om munskydd och så tog jag kontakt med Nils i Turin och sen roman. Vi kan gå med på någon artikel där, ja, så vidare. Men ja, hur vi kom in där, det vet jag. Det kom in ganska snart och så kom jag i kontakt med FLCCC och så vidare. Och kände att det här är ju något spännande. Alltså, läste flera studier och kände att det här är ju något. Ett alternativ till liksom det de vill det, så att säga. De här infektionerna då, eller injektionerna som man då erbjöd sen i slutet på 2020 och 2021 och så vidare. Alltså jag kan ju tycka att vaccin i all ära, va? Det är ju, vaccin tar man ju för att själv inte få en infektion. Jag tar ju inte ett vaccin för att någon annan inte ska få infektion. Va? Det blir ju jättekonstigt, va? Men man hävdar ju sånt, va? ett vaccin tar man för att jag vill förbereda mitt immunsystem för en infektion, va? Och kommer infektionen så, eller helst inte få infektioner, det är ju avsikten med ett vaccin. Nu tappar tråden
Ja,
faktiskt.
nej, men alltså det, precis, att det är ju, det är ju, det, så kan jag också, det reagerade jag också på, för sjuksköterska och gick en del kurser och så här på Smittskyddsinstitutet när jag var färdig inför och så vidare. Och då, för mig blev det också väldigt så här, tvärtom. Det du säger att jag vaccinerar mig, jag åkte till Brasilien där för ett x antal år sedan med min familj, men då var det vissa vacciner som man, för att inte få det när vi nu ska vistas i sådana områden där det finns. Och så åker vi iväg dit och så känner vi oss trygga med det liksom, istället för att jag vaccinerar mig inte mot saker och ting för att inte smitta dem när jag kommer dit.
Nej.
Liksom. Eller man ska
Nej.
Säga. Ja,
ja
nej,
det... skydda sig själv i alla fall. Det var någon, det jag skulle komma till, att jag har ju känt så här, va, att det här är nya preparat, ny teknologi och så vidare, oprövat allt det här, va, det är riskigt, va. Men jag har tänkt så här att okej, de allra flesta människor, de fixar den här infektionen, men de som inte eller blir sjuka av det, ja, de kommer ju till oss, va, på sjukhuset, va. Och vad kan vi göra där? Hur kan vi liksom fokusera på behandlingen där? Och nu har man ju, man lärde sig den här infektionen, och vi gjorde ju, alltså utvecklade ju metoder också att säga, så människor klarar ut den här infektionen, inte det, va. Men för mig har liksom ivermektin tillsammans med antihistamin, du nämnde här innan vi började, alltså att det finns ju fler, tänker jag, infallsvinklar i att hjälpa människor. Det kanske inte funkar för alla, men så att säga, det, så har min tanke med ivermektin, att få igång debatten och att, vem vet, det kanske finns ytterligare några, eller hur, det kanske finns 10 andra förslag på att mildra eller hjälpa immunsystemet att ta hand om en infektion. Va?
Ja, för att jag
att
tänker
vaccinera alla människor har aldrig varit för mig en gångbar väg. Va? Jag tycker den känns konstig. Så.
Ja, men precis. Och jag tycker det är verkligen sunt och riktigt. Därför att när man är i ett läge där ingen av oss riktigt vet exakt vad man ska göra, då behöver man ju liksom föra ihop våra kloka huvuden och tänka utifrån olika perspektiv. Att det måste vara, det måste, alltså, är vi tränade i vetenskapligt arbetssätt, ja, men då ska vi väl använda det då. Du, jag gjorde det här och jag märkte det här och jag läste den här forskningsartikeln och nu pratar läkarna i det här landet om det här istället och så vidare.
Nej.
Istället för att lägga locket på och hålla någon form av, nej, man får inte prata. Det var det som jag tyckte var mest konstigt. Ja, men det är väl det vi ska göra, och varför kommer inte alltså specialistläkarna fram och står i tv och pratar om det här, hur man gör. Jag hade människor eller vänner till mig som är läkare runt omkring som en bit in i pandemin sa så här, fast nu vet vi vad vi ska göra. Det är inte, det, alltså, man behöver inte, att få covid nu är inte förenat med att dö på en gång. Det har det inte varit någonsin. Men nu vet vi också, kommer in någon som är väldigt sjuk så klarar vi de allra flesta. Men det var ingen som sa det i tv-sofforna.
Absolut, nej, precis, exakt. Så är det. Vi lärde oss den här infektionen. Så att,
ja,
så är det.
Ja.
Och så alltid undantag. Va? Men de alla,
jo, förstås.
Det finns alltid undantag. Va? Men nej, och det var ju också läskigt, va? Att såna här, den här debatten som du efterfrågar, den fanns ju inte. Va? Den trycktes undan, va? Den censurerades och det var Pierre Kåre pratar mycket, han har ju upplevt det väldigt mycket kring det här, och han har ju fler förslag på liksom möjliga behandlingsvägar, va? Men det var också, ja, jag visst.
Jag vet men inte. Det var i alla fall de här artiklarna, du ville bidra till att lyfta behandlings, eller liksom lyfta den här vetenskapliga debatten.
Ja, men alla gånger.
Och det tycker jag, det är ju samhällsansvaret av att vara en specialist.
Ja, det är inte samma som att man har rätt heller, va? Men det är ju ändå att lyfta frågorna, va? Det är ju så att få igång debatten.
Absolut.
Verkligen.
Precis. Ja, så de här artiklarna finns ju att söka för den som blir intresserad och läsa det. Kan vi ju passa på att säga. Dagens medicin var det om i ivermektin till exempel, och vilken var det publicerade om munskydd?
Det var en liten, nej, det var ingen, du ser, ingen etablerad media var intresserad utav den. Det var jag och en kollega här i Halmstad faktiskt som skrev den, Det goda samhället.
Okej.
Den goda samhället. Jo. Ja, det var en bra artikel så, men det var den första.
Ja, och sen så kan vi ju nämna då det andra spåret. Det andra temat som jag vill att vi lyfter här. Och så kan vi se lite grann var vårt samtal hamnar. Men det är ju din fördjupning och studier kring nära döden-upplevelser.
Mm.
Och där du bland annat också har varit och blivit intervjuad i Agneta Sjödins podd Så in i själen.
Mm.
För du har gjort en kvalitativ studie om nära döden-upplevelse. Och du är ju ensam i Norden. Eller kanske i hela Europa har gjort en sån här studie.
Nej, det är ju precis. Nej, Norden är det nog. Det är Skandinavien alla gånger.
Ja.
Så är det.
Ja, precis. I Skandinavien. Och då har du alltså publicerat en kvalitativ studie om nära döden upplevelse. Och studien är baserad på djupintervjuer gjorda under 10 veckor efter att 4, ursprungligen 5 patienter haft en nära döden upplevelse. Och nu ska jag då försöka säga det här på ett bra sätt, vad den heter. Och då är det Near Death Experience and the Change of Worldview in Survivors of Sudden Cardiac Arrest. A Phenomenological and Hermeneutical Study publicerad den 23 januari 2023. Alltså i år.
Ja, precis. Ja.
Det där är ju liksom purfärsk.
Ja, det är den. Ja, och ja, det är många års arbete det här, och att den nu är i pränt i grunden overkligt, det är det. Det måste jag
Berätta,
säga.
Hur kom det sig att du överhuvudtaget blev intresserad, eller liksom where's the sparkle till det här
djupintresset? Ja, precis. Ja, det är ju i grunden, det är ju många år som sagt, mycket arbete, enormt mycket arbete, och det krävs ju ett underliggande intresse för att orka, alltså. Så. Jag har varit intresserad av nära döden-upplevelser i många år, sedan jag var ung, alltså. Så. Sen är det många år som det har, liksom, det har funnits med mig, va? Men det har alltid, jag har funderat, och det som i kärnan av den funderingen så är det ju det här med medvetandet, va? Om det är fysiskt eller inte fysiskt, det vill säga är det hjärnbaserat eller inte. Producerar hjärnan medvetande eller inte, va? Och det hör hela tiden, det ligger hela tiden, hur jag än gör så kommer jag tillbaka till den frågan, alltså så länge som jag har hållit på med det här, att är det verkligen så att det är att hjärnan producerar medvetande? Och det så att säga, från den det jag kommer ifrån, så är ju, och vi är uppvuxna, tror jag, i det vi kallar för, jag har döpt det till materialistisk livsåskådning, alltså att vi har en uppfattning att det vi ser här och så att det materiella är verkligheten, va? Det är det som existerar, och någonting annat kan inte finnas, va? Och det är lika med att det här livet är också en slump då. Det är ju så, jag menar, och hela förklaringsmodellen, vår förklaringsmodell är ju det, va, med Big Bang och att alltihop är bara en slump, och det är tidsnog och antal miljarder år och krockar hit och dit och så, va? Och så liksom någonstans så händer saker av bara selektionsprocess och så vidare, evolution och så, va? Och så plötsligt här längst på den här tidsskalan på miljarder, miljarder, miljarder år, så uppstår en hjärna, och den här hjärnan ger upphov till medvetande då. Det är ju liksom det vi, om man nu ska krasst, eller hur? Det är ju det, om vi nu ska snabbt bara summera det här.
Mm.
Och jag är inte säker där, alltså. Så därav liksom ett brinnande intresse för det här. Är vi säkra på att det är på det här sättet, va? Och nu efter de här antal år i den här studien, och jag har mött de här människorna och många andra också, så flera har, en av de här i den här studien har jag själv varit med och återupplivat också. Och det mötet med den mannen har varit mycket, mycket fascinerande, va? Så att jag själv har landat i att, och även har läst kvantfysik och läst andra internationella forskare och så har jag liksom landat i att nej, medvetandet är inte fysiskt. Då. Och då, det har liksom, ja, det har liksom satt sig på något sätt i mig, och det förklarar också. För jag menar, nära döden-upplevelsen, den får ju inte plats i den här materialistiska livsåskådningen, va? Den här materialistiska förklaringsmodellen. Hur vi än gör så får jag inte in den där. Men om man nu tar till sig att, nej vänta nu, tänk om, ja, men vi vet ju inte hur den här skapelsen är gjord. Eller hur? Vi försöker ju förstå den, va? Men den kan ju vara skapad på så många olika sätt. Den behöver ju inte vara så som vi tror att den är. Eller vi liksom, den kan ju vara på ett annat sätt, va? Och när jag på något sätt landade och förstod att medvetandet är inte fysiskt, va? Ja, men då plötsligt så får de här nära döden-upplevelserna, de får finnas, va? Eller de får plats i den förklaringsmodellen. Jag vet inte om jag gör mig själv.
Du gör det jätte. Nej, men jag tycker att du förklarar det jättebra, och jag kan tycka just att medvetandet är så ett sånt bra, alltså vi kommer ju då från ett vetenskaplig approach. Du är läkare och jag är sjuksköterska, psykoterapeut. Vi kommer från naturvetenskapliga, men medvetande går inte att vara naturvetenskapligt på något sätt. Men vi vet alla att vi har rätt. Alla vet att vi har rätt.
Ja, det är högsta klart, så vet vi det.
Precis. Men vi kan inte bevisa.
Nej, det finns inte ett enda bevis. Nej, det gör det inte.
Nej, men vi alla vet att vi har rätt. Så att det i sig är ett fenomen som är intressant av att prata om i våran, alltså, och också så här, rent integrativt i den förening som där vi producerar den här podden. Det är just det integrativa, att vi kan liksom tvärvetenskapligt börja prata om olika diskurser för att förstå någonting. Och då plötsligt förstår vi hur mycket vi inte kan och varför vi behöver hela tiden förhålla oss nyfiket egentligen. Och där kan jag ju tänka också apropå det här som vi pratade innan med läkaruppropet, ett nytt vaccin som kommer och sånt där, att just den här nyfikenheten till att vi faktiskt inte vet allting, utan vi måste hela tiden vara i den här hermeneutiska förståelseprocessen. Är ju någonting. Jag kan förstå att just du är en av läkarna som faktiskt tänker lite och vågar också tänka utanför boxen, för du tränade det eftersom du har det här. Eller är jag helt ute och cyklar?
Men det stämmer nog. Det tror jag nog. Det tror jag nog. Nej, men det här, jag är redan så att säga, det här. Den här studien, den tog ju form alltså redan 2014, alltså det är många år sedan. Jag mötte en kvinna på avdelningen där som hade en sån här upplevelse efter ett hjärtstopp bara några dagar tidigare. Va?
Berätta gärna om den.
Ja, jo, det kan jag göra. Det här var alltså 2012 till 2018. Januari 2018 så gjorde jag ST i lungmedicin, i internmedicin. Så jag blev enkelspecialist i internmedicin 2018. Då blev jag färdig. Men under de här 5 åren så ska man göra ett vetenskapligt arbete. Och jag gick och hade funderingar på det där. För jag ville liksom göra någonting, alltså kanske inte så att det mynnar ut i en artikel på det här viset. Men ändå något arbete med vetenskaplig approach. Och jag ville göra någonting som var meningsfullt, va? Och då jag gick undan, jag vet det, och då sa min fru Katarina Orvedal, så sa hon det där, ja, men du har ju varit intresserad av nära döden upplevelse och så, du kan ju göra en studie om det. Och då fick jag liksom så, ja men det skulle jag ju kunna göra, ungefär så. Och 3 dagar senare då möter jag den här kvinnan på avdelningen som då berättar om en ljusupplevelse hon haft i samband med ett hjärtstopp bara några dagar tidigare. Och det mötet med den kvinnan var högst fascinerande. Och den friden hon beskrev, eller hon utsöndrade rättare sagt, hon vibrerar, va? Av icke-ångest, eller liksom av, jag brukar säga så här, va, att Vi människor, vi är nog lite rädda för döden allihopa här på något sätt. Va? Vi förhåller oss, vi ska dö en dag, var en av oss. Va? Och vi förhåller oss till det på olika sätt. Va? Vissa kanske håller ifrån, skjuter ifrån oss, man funderar inte på det, i synnerhet om man är yngre och allt det. Men, liten ändå, liten så här, okej, vad innebär det här med döden? Va? Och att jag säger så här, rädslan eller så, den har vi nog, äger vi nog allihopa. Men det fascinerande med de här människorna som har haft de här upplevelserna, det är att de har ingen rädsla för döden. Alltså den finns inte längre. Och den finns inte någonstans. Va? Den finns inte... och hon hade det där oerhörda lugnet över sig. Och så beskrev hon också att hon hade bara haft ångest för döden hela sitt liv, men nu hade hon inte det längre. Och hon var ju då på väg emot en ljustunnel så här. Hon färdades då mot den här ljus. Och den var väldigt välkomnande. Och hon kände total frid. Och hon kände som inte att det var någon... Alltså det var en välkomnande känsla. Och det var en familjär känsla. Och ungefär hon har varit där förut. Va? Men och sen kom hon tillbaka. Så hon var väldigt, väldigt besviken för att hon kom tillbaka. Men just den här känslan av att... Den här icke-rädslan för döden var jag väldigt tagen av det. Och så på den vägen är det. Och sen gick jag och pratade med min chef. Och så sa jag att jag skulle vilja göra en studie. Och då sa han till mig att... Jag sa så här. Om han tycker att det här är trams och du förstör din karriär, Hans Ingmark och så vidare. Då gör jag det inte. Men han sa... Nej men du, det stöter vi på lite emellanåt. Men vi viftar bort det här. Det här är ett fenomen. Vi vet inte riktigt vad det är för någonting, men jag stödjer dig, så. Och sen så blev det en studie. Så på den resan är det, och det är en lång resa så, med att söka etisk prövning och bla och så vidare. Men,
superintressant. Ja. Superintressant, verkligen. Ja. Jag gjorde tidigt när jag läste till sjuksköterska, jag gjorde det på Sophiahemmet. Då gjorde jag en liten uppsats, ska man väl ändå säga, så här i de här... när vi pratar om sådana här omfattande studier om eutanasi.
Dödshjälp.
Ja. Om eutanasi och liksom huruvida, ja, men det var egentligen en litterär studie, litteraturstudie för att titta på det liksom. Men, så det gjorde jag tidigt, och jag själv har varit fascinerad av döden hela mitt liv, säkert för att min lilla syster fick cancer när hon var 5 år, men hon överlevde. Men ändå att leva liksom lite grann i dödens väntrum där, för att hon hade en ganska dålig prognos, men klarade sig ändå. Och sen har det där följt med mig, och jag har också jobbat inom AICH under 2 år som sjuksköterska natten, och också inom psykiatrin när människor lever liksom med en markant dödsångest och sånt där. Och det på något sätt är så här att vi umgås med döden, det är verkligen, jag läste Tisdagarna med Morris, har du läst den? Sen är man liksom såld på döden på något sätt. Alltså döden gör ju oss mer levande om vi på något sätt förhåller oss till döden. Och vi har ju liksom internationaliserat döden så att den inte finns i vårt samhälle, vilket gör att vi blir lurade på livet, anser jag, när vi inte får umgås med döden. För död, alltså får vi umgås med döden och faktiskt förstår att vi kommer dö, då lever vi ju mycket mer varje dag.
Ja, det kommer inte alla gånger.
Ja. Så att, ja, det är verkligen så. Och det här med nära döden upplevelse, det är ju verkligen så. Vi har ju talat om den. Jag tror att nästan alla, eller alla ska inte säga, men många människor har hört någon som har pratat om inte annat någon så själv upplevd någon form av. Och just det här lugnet och tillförsikten och det här som du beskriver, att ja, jag var rädd men jag är inte det. Jag kan också tycka att när jag jobbat inom ASIH, tänker särskilt på en kvinna som förlorade sin dotter i cancer för tidigt och så. Men att hon vart också bekant med döden, att hon var inte längre rädd. För att när hon hade varit med henne där runt omkring och efter, att hon på något sätt, men jag är inte, efter att ha varit med min dotter i det, så är jag inte rädd. Det här upplever vi absolut inte alla, och det är inte att glorifiera det på något sätt, det är inte det jag vill göra, men att man liksom får en annan syn på någon, på att döden också kan på något sätt vara någonting, och för henne var det just att hon visste att hon skulle vidare, så hon var inte längre rädd.
Nej,
det hände så upplevelse.
Väldigt, väldigt speciellt i för sig det där med att förlora sin dotter och sådär. Men nej, jag det här med rädslan för döden, va, det jag vet en av det, det sa jag faktiskt på Agneta Sjödins podd där också, att en av de här jag kan bara nämna det, men att den här studien bara kort, så att man har under ett års tid så instruerades personalen på sjukhuset, på medicinkliniken, att om de vårdade eller tog hand om en människa som har drabbats av ett hjärtstopp och som överlevt hjärtstoppet med bevarat intellekt, så ta kontakt med mig. Och under det här året så visade det sig vara 30 patienter. 30 patienter. Och av de 30 så hade... Jag gick och pratade med alla de här 30. Frågade. Intressanta möten allihopa. Va? Men av de här 30 så visade det sig att 5 stycken hade nära dödenupplevelser. 4 har djupintervjuat och den sitter nu i den här artikeln. En gick bort bara ett par dagar senare. Hon återupplivade, en gammal kvinna, hon återupplivades och sen gick hon bort ett par dagar senare. Hon är inte med i den här studien. Men, så det var vad studien. Nu tappas
det. Men vill du berätta om 5 stycken, varav 4 är med, djupintervjuer. Vill du berätta om, vad såg du för mönster? Det här är en kvalitativ studie. Såg du liksom, du har kodat dem, du har sett, du har försökt, du har en diskurs sen i slutet av studien. Vill du berätta, vad kom du fram till i det här? Vad såg du, vad upplevde du, vad blev resultaten?
Det som var som ett av, det hänger ihop med titeln här också, att The Change of Worldview in Survivors of Sudden Cardiac Arrest, eller Near Death Experiences and the Change of Worldview in Survivors of Sudden Cardiac Arrest. Alltså de gör ju en livsåskådningsförändring de här. Och det förstod vi under resans gång här, och det är inte så att man inte har påvisat det i andra studier, va? Pim van Lommel, eller en stor studie från Nederländerna, gjorde på publicerades i Lancet, va, i 2001. Men man har kunnat se att de här människorna som har en nära dödenupplevelse får en förståelse eller en vetskap om, eller en ökad tro på livet efter det här. Va? Och det skiljer sig mot de som har hjärtstopp utan nära dödenupplevelse. Det har man kunnat visa. Och i den här studien så samtliga 4 här, de gjorde en, 3 av dem i alla fall hade en typisk materialistisk då livsåskådning, men framkom ju tydligt att de hade förändrat det här, och de uppsade sig ha en vetskap om, alltså kunskap om, att det finns någonting annat, och det här, det finns ett annat rum, va, som också existerar på något sätt, va, och som de har upplevt med sitt medvetande. Det som de säger, så att det som är här med dig, när vi sitter här på den här intervjun och vi är här, vi upplever det här. Det var lika tydligt det andra som jag upplevde, fast det var någonting helt annat. Va? Och det gör att de talar om att medvetandet, det är någonting som fortsätter, så att säga. Jag dog inte. Och det kallar vi för då en annan livsåskådning. Va? En annan förklaring om vad döden är för någonting.
Djupt förändrande.
Djupt förändrande. Va? Under ett hjärtstopp som är med någonting som förändrar dem totalt, liksom, i vad det här är för någonting. Och de släpper också den här rädslan för döden. Den finns inte längre. Va? Den här finns inte på en enda cell i hela deras väsen. Va? Så är det. Sen också det som framgick här, det var att den var väldigt snabb, den här. Och förmodligen så är den momentan. Va? Att den är då...
Vad betyder det?
Ja, att livsåskådningsförändring, det är inte bara att den sker. Man har studerat det här med livsåskådningsförändringar. Kallenberg bland annat finns inte med som referens i studien. Men under den här resans gång så läste jag om honom, en svensk forskare, psykolog kan jag. Han skrev en doktorsavhandling om, eller han följde 19 människor som har förlorat en nära anhörig. Alltså typ barn och liknande. Va? Och där kunde han se att de också gjorde en livsåskådningsförändring. Men det tog tid. Va? Det tog månader. Kanske ett år eller så. Och det gick till en tro. Att jag tror på ett liv efter det här. Så det tog tid och det var en tro och de sökte och så sa de så här, de hade en meningssökande i händelsen. Det måste finnas en mening med det här som har hänt, i den här förlusten va. Men just att en tro om att vi kommer att träffas igen. Det var den slutsatsen i hans doktorsavhandling. Kjell Kallenberg. Och jag förstod det här, men vänta nu, de här gör också en livsåskådningsförändring. Men den är momentan. Den är på en minut, så fort de vaknar upp va.
Mm,
jag förstod att det fanns någonting annat redan i ambulansen. Ja, det var vad det för någonting jag var med om. Och den här upplevelsen. Va? Så
den är, man kan säga att den är fullständigt genomgripande och ögonblicklig.
Ögonblicklig är den. Ja. Mm. Den är precis ögonblicklig. Va? Det finns någonting annat. Det är som att du plötsligt att det är en dörr som öppnas vid sidan om dig. Va? Och så går du in i ett annat rum. Och sen kommer du tillbaka från det rummet. Hur ska du ta bort erfarenheten? Va? Det finns ett rum där. Så den är momentan och den är transformerande va. Det här det är något, det är inte bara det här. Till skillnad från Kallenbergs studie där han sa att det finns en tro på ett liv efter det här. De säger att det är en kunskap för honom.
Det är ingen tro, det är en kunskap.
Nej. De säger jag vet att det är så här. Men sen kan inte de känner sig ensamma i kunskapen också för de vet att de kan förmedla den. Hur ska de kunna göra det liksom? Men de har längtan av att träffa varandra. Förstår du? Någon annan som också vet.
Ja.
Så det är en livsåskådningsförändring och den är momentan och det är din kunskap om att det existerar någonting annat. Så kan jag säga.
Mm. Mm.
Ja, och det som är inte beskrivet och det som är med den här studien och det är den här momentana förändringen. Att den är så här. Det kan vi kunna påvisa. Ögonblicklig. Eller vi säger så här om man nu ska vara strikt vetenskaplig. Den har inträffat någonstans mellan hjärtstoppet och 10 veckor senare till intervjun. Va? Någonstans däremellan. Okej? Okay? Om man nu ska vara helt okej. Okay. Men det är mycket som talar för att den är momentan. Alltså bara efter någon minut.
Ja, alltså så spännande. Apropå medvetandet. Vad är det som händer med medvetandet? Vad tänker du själv? Vad tänker du efter att ha pratat med de här människorna? Och din privata?
Ja, alltså jag fick ju en riktig funderare där med den första informanten i den här studien. Han var själv med och återuppliva. Och för att göra en lång story kort här så hade han en alltså han upplevde sitt liv en gång till va. Och det är omständigheter kring den här återupplivningen som gör att jag förstår att han hade den här upplevelsen under själva hjärtstoppet. Och jag vet också, som läkare så förstår jag att hjärtstopp är ju det extrem medicinsk situation för hjärnan. Han var 74 år och hjärnan har ju liksom aldrig haft ett liksom verkat i ett hjärtstopp under ett hjärtstopp förut. Det vill säga inte någon blodperfusion va. Under 74 år. Så menar, han har inte haft något hjärtstopp innan dess. Va? Så plötsligt så är då hjärnan under en situation där den inte får blod längre och ingen syre och så vidare. Så den stänger ner. Inget hjärtstopp, blodtrycket blir omätbart, ingen cirkulation till huvudet va? Eller till hjärnan. Och EEG, redan efter 10-15 sekunder så har vi liksom ingen elektrisk aktivitet på hjärnan.
I hjärnan
då. Och jag förstår att under de här omständigheterna så upplever han sitt liv en gång till. Va? Eller liksom inte, eller kan säga så här, han inte bara upplever, han lever en gång till. Förstår du? Och alltså, han berättar då att han var 2-3 år gammal. Va? Och då möter han sin mamma och pappa, han sitter på en trehjuling. Va? Det börjar så. Han sitter på en trehjuling och han är på väg ut för en backe. Han ser dem liksom bakåt. Va? Han är på väg ut för backen på trehjuling men han ser dem åt andra hållet bakåt. Va? Och det är så mycket kärlek och så mycket ljus va? Och det är detaljer och färger och sånt här. Va? Och en enorm varm situation med hans mamma och pappa. Och sen så säger han så här, säger han att det är som ett, jag vet inte om han använder ordet pistolskott, va? Men han liksom uttrycker som att säger det bara, så lever han sitt liv en gång till. Och ända upp till liksom sista dagen innan han hade hjärtinfarkt. Va? Det var det som gjorde att han fick hjärtstopp. Och det var det liksom, innan han slår upp ögonen så är det sista dagen i hans liv. Och jag förstår att, jag tänkte när jag hörde det här, va? Det var redan på första mötet så hörde jag han beskrev det här. Så blev jag alldeles ställd. Va? Visst, jag kan ju tänka så här. Ja, det var en skön dröm. Va? Eller hur? Jag kan ju tänka vilken skön dröm liksom han hade. Och vad gärna var roligt att gärna gör så här i det här extrema tillståndet. Eller också kan ju, och jag ställde, det var ju den andra vägen jag gick. Jag kan ju gå en annan väg och säga, okej, men vad var det här? Vad var det som hände egentligen? Hur kan jag förklara det här? Ja, och det börjar, så börjar det, va? Alltså hur, jag menar, hur kan hjärnan spara ett liv liksom? Hur gör den det?
Ja, ja precis.
Hur gör hjärnan det liksom? Hur lagrar hjärnan ett liv? Och det går inte, va? Det finns studier på det också liksom. Så att, och hur spelar hjärnan upp ett liv helt i kronologisk ordning, va? Eller lever ett liv en gång till?
Mm.
Varför kommer det inte bara huller om buller så här?
Exakt.
Varför är det liksom så här, och så sista dagen för så? Så jag fattar ju att det här är ju någonting annat som kliver in här. Det är något annat som händer här.
Det gör jag verkligen. För jag har ju också suttit i många dödsbäddar. Och ja. det jag har när jag jobbat inom ASIH och SAH, då finns det ju ett mönster som man ser. När någon, i de fallen så återupplivas ju inte i regel de patienterna eftersom döden är väntad utifrån olika liksom, aspekter. Men det är ju ofta den här, inte alltid, men många gånger det blir väldigt, väldigt kärleksfullt och lugnt. Och det är människor som kom, eller själar, eller vad man nu ska tänka om det då. Som är där och som tar emot. Och det är liksom på samma sätt för väldigt många. Om man inte har en väldigt ångest på slag och mår väldigt dåligt och väldigt rädd. Och mår, liksom, då har jag inte riktigt varit med om de sakerna. Jag har ju såklart, det finns ju många. Alltså, ja, men,
ja, det känner jag också kring döden. Va, att den är, alltså 999 av 1000 gånger så går det ju lugnt och stilla till. Va? Det är väldigt, väldigt frid kring det här och stillsamt och så. Va? Så att på så sätt så verkar det vara det verkar vara ett ja, väldigt behagligt tillstånd i alla fall just den här sista tiden. Så att Ja, det är som så att säga min erfarenhet från mitt yrke.
Just det. Ja, vad fint. Har du fått du intervjuade Agnetas podd, du har föreläst i andra ramar som du var inne på tidigare. Vi pratar om det här. Har du fått är det många inom liksom hälso- och sjukvårdspersonal som är intresserade av din studie? Får du liksom en positiv respons?
Jo, men det tycker jag nog, alltså det tycker jag. Ja, när det här alltså när det var den här själva alltså det här första mötet det här året när de här 30 tillfrågade sig om de här 30 patienterna de med hjärtstopp, så då satt jag upp för lappar och så. Då var det ju en väldig diskussion kring det här och en debatt och väldigt plötsligt så kunde man prata om närrörelseupplevelser och döden och så, utan personalen, så kände jag. Så det blev en öppenhet, och det är ju också ambitionen med den här studien att få närrörelseupplevelsen accepterad eller också en del av svensk sjukvård, så absolut. Men det resulterade i flera föreläsningar år 2018 alltså, på sjukhuset, så jag har säkert haft, jag vet inte om det är 7-8 stora föreläsningar alltså på sjukhuset här i Halmstad och även ute i samhället ett par stycken det året, 2019 också.
Det var viktigt, för det här är ju som det som vi sa apropå döden, som Astrid Lindgren sa till sina, jag läste det någonstans när hon ringde upp sina systrar eller vänner, döden, 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 när de började bli gamla. Hur har du det med döden, döden, döden? Den är viktig. Döden är livsviktig, som det finns en bok som heter. Ja, verkligen.
Jo. Ja, men det är så. Det var nog det jag tänkte komma till apropå den här, en av de här informanterna här, att han sa, alla de här är ju fascinerande, de här människorna och de här berättelserna, men han sa så här att han var 57 år när han fick den här sin nära döden upplevelse och han den här uppfattningen av att det är livet eller skapelsen är någonting annat, va, och men det skrämde honom också, sa han. Och jag blev liksom så här, hur menar du nu liksom? Vadå menar, hur menar du nu liksom? Att jo, sa han så här, jo, för att han inser att han, en tidigare rädsla för döden har också format hans liv, va? Och hans val här i livet. Och det var det han såg bakåt, och det skrämde honom, va? Att, och så sa han, nu väljer jag ju annorlunda, va?
Precis, apropå
Så.
hur viktigt det är att
Absolut.
prata. Ja, verkligen.
Ja, och för mig är det ju då, va? Är du rädd för döden så är du rädd för livet, va?
Mm, just
och
det.
Är du inte rädd för döden så är du inte rädd för livet. Alltså jag vet inte, det är liksom, du lever i ditt liv, va? Alltså det hänger så väl, så fint ihop.
Det
va?
Gör det.
Ja, jag vet då att om du ska knyta ihop de här läkaruppropet och den här med den här forskningen och så. Jag vet att jag tänkte där 2020 och så vidare att det här är viktigt alltså. För det här var alltså, våra folkvalda, de spred rädsla alltså, och medier och så vidare. Det var rädsla, rädsla. Och genom rädsla så styr man människor, va? Det är bara att göra en människa tillräckligt rädd så kommer den att lyda, va? Så att det var skrämselpropaganda överallt, va? Dygn runt liksom. Och jag kände så här, det här med, och det i grunden är ju det, va? Det är ju rädsla för döden, va? Eller hur?
Mm.
Dödsrädslan man spelar på här.
Ja.
Du kan dö liksom. Och så kände jag det, va? Tänk om människor inte var rädda för döden.
Nej.
Då skulle de aldrig vara offer för det här, alltså.
Nej, exakt. Så viktigt. Så
det är
viktigt.
Liksom.
Mm.
Så det har jag känt.
Ja, vad fint.
Det
och det, och det, det inom min roll som psykoterapeut så märkte jag också det här med rädslan. Att människor mådde ju så fruktansvärt psykiskt dåligt. Och det som jag tänkte också var så kontraindicerat är ju att om du har en rädd människa så åker immunförsvaret ner i fotknölarna.
Ja, allt sånt här också. Va? Så att,
ja,
visst,
ja,
det kommer nog också på ett brev på posten. Så att, det kan jag mindre om, men jag menar, visst är det så. Och det hänger ihop med kost och det har med livsstil och övervikt. Jag menar, det är de flesta i det här. Det finns ju metabolsjuka också, va? Som vi behöver adressera. Hade vi inte haft en metabolsjuka, då hade vi nog inte haft det här förloppet, tror jag.
Just det. Just det.
Så att vi behöver titta på kost. Annika Dahlström här. Och...
Kost och träning, Anders Hansen.
Alltså... Eller hur, va? Precis. Ja. Exakt, va? Men det här med rädsla för döden, va? Att liksom försöka hitta in där och ja, lugna ner det lite. Så.
Ja, men då... verkligen.
Mm.
Vår tid börjar rinna ut.
Ja, jag förstår det.
Men jag vill fråga dig innan vi slutar, är det någonting som vi liksom inte har pratat om som du känner att du vill lyfta innan vi avslutar?
Det här med vad som pågår nu, alltså de här åren som vi har ändå fått uppleva och så, men jag ser nog ändå, jag har en förhoppning om ett uppvaknande hos människor, va? Det är liksom vägen ur det här. Jag uppmuntrar människor att liksom ifrågasätta och fundera och öppna dörrar och vara inte så säker på saker och ting. Jag tror att den uppvaknande människan, då tar vi tillbaka makten till oss själva och vi tar egna grundat ställningstagande och sånt. Va? Jag skulle vilja nämna något om det i alla fall. Att fortsätta att fundera och klura och så.
Jag tycker det är så bra. Jag såg faktiskt en quote på Facebook i morse som jag bara måste säga nu som passar. Som lät så här att when people do their own research before buying a car or a house, they consider as smart consumer. When you do your own research before putting something in your body, you call conspiracy theorist. Att på något sätt fundera lite över det. Att vi behöver vara smarta konsumer i vad vi än håller på med. Och det behöver inte vara precis det här vi pratar om, utan vi har också en planet där vi överkonsumerar. Och allt handlar om kanske börja tänka efter lite före. Och också tillåta vår nästa att tänka, om den personen vill tänka.
Ja, hela gången.
Istället för att liksom kritisera och trycka till och så vidare. Utan snarare hålla oss nyfiken.
Exakt, jättebra. Ja.
Och förändringen börjar...
Ja.
Ja, förlåt.
Förändringen börjar i periferin. Den börjar hos oss, va?
Så är det, verkligen. Ja. Då vill jag ställa en sista fråga till dig. Hur har du det med din egen förestående död?
Hur menar du nu?
Hur tänker du kring döden själv? För dig själv?
Nej, men jag vill inte dö, va? Jag vill inte det. Jag har två barn. Jag vill se hur de liksom, deras liv och så. Så är det, va? Jag vill ju vara med här och det är spännande, livet är spännande och så. Så att, jag vill uppleva mer och så. Men jag själv är ju, jag känner mig inte rädd för döden. Alltså, det gör jag inte.
När det väl är dags, du vill leva länge. Och
ja.
När det är dags,
Ja,
så är du inte död. Eller så är du inte död.
Nej, det är, jag vet ju det. Nej, det är inte. Den dagen kommer, va? Det gör det, va? Och det får ju vara som det blir, det, som det är den dagen, va? Jag har liksom, jag vet ju inte när eller om, ja, men när det blir, va? Och men jag har full tillit till att det blir på ett bra sätt och så, och att det här är inte allt det här som är nu. Så alltså, jag har en tydlig känsla av att jag har en kropp här, va? Men som är, men det är mitt medvetande, eller det som är jag, det kommer från något annat. Alltså det, så är det. Jag vet inte, men det, så det är min, det har jag landat i sen flera år tillbaka. Så att det.
Vad fint. Hans Ringmark, stort varmt tack för att du ville komma och gästa våran podd och för det här magiska samtalet. Tack.
Tack snälla du. Tack, tack.
Både och istället för antingen eller, en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen en yrkesförening och för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot en vetenskaplig grund för integrativ medicin och hälsa, såväl svensk som internationell, och på systemisk förståelse för människan i sin miljö. Föreningens arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information exempelvis via sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin och hälsa är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på forskningsresultat om behandlingsmetoder, både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur, men som ibland till och med lyser med sin frånvaro inom public service. Så bli gärna medlem hos oss, för tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs i nästa avsnitt.